19 september 1976.
Nyheter. Det blev borgerlig seger i gårdagens riksdagsval. Det innebär att Socialdemokraterna efter 44 år i regeringsställning nu blir oppositionsparti. Redan idag väntar statsminister Olof Palme lämna in sin och regeringens avskedsansökan. De tre borgerliga partierna får tillsammans preliminärt 180 mandat i den nya riksdagen mot 169 för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommunisterna. Alltså en borgerlig majoritet på 11 mandat. Enligt nattens preliminära sammanräkning fick Moderaterna 15,6% av rösterna. En ökning jämfört med 1973 med 1,3%. Centerpartiet fick 24,1%, en minskning med 1%. Folkpartiet 11%, en uppgång med 1,6%. Socialdemokraterna fick 42,9%, en minskning med 0,7%. Och Vänsterpartiet kommunisterna 4,7%, en minskning med 0,6%. Sammanlagt fick det borgerliga blocket 50,7% av rösterna mot 47,6% för det socialistiska blocket. Av småpartierna fick KDS, Kristendemokratisk samling, 1,4%, en nedgång med 0,4%. Och SKP, Sveriges kommunistiska parti, 0,3%, en minskning med 0,1%. Mandaten i den nya riksdagen som samlas den 4 oktober fördelar sig på Moderaterna 55 mandat, en ökning med 4. Centerpartiet får 86 mandat, en minskning med 4. Folkpartiet 39 mandat, en ökning med 5. Socialdemokraterna 152 mandat, en minskning med 4. Och Vänsterpartiet kommunisterna 17 mandat, en minskning med 2 mandat. På en presskonferens i natt efter valvakan sa Olof Palme om sina planer i fortsättningen att han är en socialdemokratisk partiarbetare och det socialdemokratiska partiet börjar arbeta redan idag för att snart komma tillbaka i regeringsställning. Förklaringen till utgången av valet måste vara kärnkraftsfrågan. Det finns ingen annan förklaring, sa Palme vidare. Centerledaren Torbjörn Fälldin säger att han tidigast i början av oktober kan presentera en ministerlista. Först måste han ha informella överläggningar med moderatledaren Gösta Bohman och folkpartiledaren Per Ahlmark. Överläggningarna börjar snarast, säger Fälldin, och tillägger att han är beredd att acceptera en statsministerpost. Samtidigt med riksdagsvalet avgjordes landstings- och kommunvalen och i år hade för första gången invandrare rätt att delta i dessa val. De preliminära resultaten har gett en del dramatiska omkastningar. I Stockholms kommun blir det åter borgerlig majoritet efter 6 års socialdemokratiskt styre. Stockholms läns landsting får fortsatt borgerlig majoritet. I Göteborgs kommun blir det också skifte vid makten, men här är det de borgerliga som kommer i opposition efter 10 år. Också i Örebro återtog Socialdemokraterna majoriteten, men här med så liten marginal att gårdagens poströster kan ändra den preliminära ställningen. I Karlstad har de borgerliga övertagit majoriteten och borgerliga framgångar kan noteras också bland annat i Helsingborg och Kalmar. I Halmstad får den så kallade kommunrådslistan ungefär 5 av 25 socialdemokratiska mandat. Kommunrådslistan upptar de 3 kommunråd som avsattes av arbetarkommunen. Halmstad får för övrigt borgerlig majoritet 3 år framåt. I landstingsvalet blev det skifte bara i ett län. Det är Uppsala län som får socialistisk majoritet. I Kalmar län, där det tidigare var jämnt mellan blocken, har det borgerliga nu 3 mandats övervikt.
Ni har sammanträtt idag. Vad har ni diskuterat då, Torbjörn Fälldin?
Jag har haft möjlighet att resonera med Johannes Antonsson och Karin Söder och några av mina medarbetare. Och naturligtvis går vi igenom den politiska situationen och håller på att förbereda oss för det regeringsskifte som blir en följd av detta val.
Gösta Bohman, vilka politiska frågor står högst på dagordningen nu?
Jag vill inte ta upp några diskussioner om konkreta frågor. Vi har haft överläggningar och de har varit av precis samma innebörd som de som Torbjörn Fälldin har haft med sitt folk.
Har ni börjat diskutera ministerposter?
Nej, vi har inte diskuterat någonting sånt. Vi har gjort en analys av situationen för att göra klart för oss vad som kan krävas av oss och av andra. Ingenting annat.
Per Ahlmark, ni ska diskutera skatteskalor för 1977 med LO och TCO. När tror du att de överläggningarna måste börja?
Ja, det får ju en ny regering avgöra, men Folkpartiet och Centern har ju gemensamt sagt att när en ny regering har trätt till, då vill vi ta upp samtal med löntagarorganisationerna för att först höra dem innan vi låser oss för de exakta skatteskalorna för 1977.
Men LOTCO får inga besked då för en bit in i oktober?
Den nya regeringen måste ju först bildas innan den kan ta initiativ till samtal med löntagarorganisationerna. Men huvuddragen i skatteförslaget känner ju alla till, för det lades ju fram i valrörelsen.
I skattefrågan, tror du att ni kan komma överens med Gösta Bohman om arbetsgivaravgifternas storlek?
Folkpartiet och Centern har gett sitt besked, och det beskedet känner alla till.
Tror Gösta Bohman att ni kan komma överens?
Jag vägrar att diskutera sakfrågor idag.
Budgetarbetet, Torbjörn Fälldin, hur ska ni... Hinner ni klara av det? Blir det en traditionell budget i år på grund av tidsbristen, eller hinner ni med att ge den någon speciell borgerlig profil?
Ja, det är klart att det är en tempoförlust och att det blir ont om tid, men det är ju bara att stå på det och göra en budget.
Men ni får lita på de nuvarande socialdemokratiska budgetmakarnas välvilja och samarbetsanda?
Ja, jag vill inte ge några närmare besked förrän jag har sett sakläget med budgetarbetet. Vi vet ju att det görs väldigt mycket budgetarbete på tjänstemannanivå innan det blir den slutliga politiska prövningen.
De tre nya regeringsbildarna intervjuade av Lars Runesson. Den nya regeringen står inför en lång rad problem, och de blivande regeringsbröderna Fälldin, Ahlmark och Bohman har skilda uppfattningar i många frågor. Och de har några mycket akuta frågor som de måste ta itu med nu på en gång. Det gäller främst skatterna, budgeten och kärnkraften.
Den nya regeringen måste snabbt börja förhandla och helst naturligtvis få en uppgörelse med löntagarorganisationerna LO och TCO om ett skatteprovisorium för nästa år. Den socialdemokratiska regeringen hade ju fått godkänt av löntagarorganisationerna för sitt förslag till skatteprovisorium för 1977. Sänkning av statsskatten med 1950 kronor om året för löner upp till 50 000. Sänkningen då finansierad med en 3% höjning av arbetsgivaravgiften, mot att organisationerna avstod från lika mycket i lönekostnadsutrymme. Folkpartiet och Centern har ju ett gemensamt förslag, delvis identiskt med Socialdemokraternas, men med den skillnaden att de vill sänka skatten också för dem som tjänar upp till 65 000 om året, och att arbetsgivaravgiften bara ska höjas med 1,5%. Och där kan mittenpartierna få en hård strid med Moderaterna. Moderaterna accepterar inte på några villkor en höjning av arbetsgivaravgiften, och Gösta Bohman har sagt att i de förhandlingarna ska hans näve vila tung, mycket tung, på förhandlingsbordet. Och sen gäller det som sagt att försöka få löntagarorganisationerna att dela mittenpartiernas uppfattning om det förträffliga i förslaget.
Skattefrågorna hänger ju intimt samman med budgeten, och budgetarbetet är alltid en besvärlig uppgift som leder till nattjobb och hårda påfrestningar på tjänstemännen i finansdepartementet, även under normala år. Under valår uppstår automatiskt fördröjningar, och i år blir det extra sen på grund av regeringsskiftet. Inte förrän en bit in i oktober kan den nya regeringen sätta sig ner och jämka samman sina olika ekonomiska ståndpunkter. Och först när det har skett, när ramarna, när riktlinjerna för budgetarbetet har fastställts, så kan hårdmanglingen sätta igång. Precis som under tidigare år kan den nya finansministern uppskjuta vissa detaljfrågor under budgetjobbet och skriva kompletterande propositioner under våren. Men parterna måste vara eniga i pengafrågorna i god tid före den så kallade nådiga luntans presentation i början på januari. Det är en komplicerad uppgift att göra upp ett budgetförslag även för inkörda experter. Och det anses uppenbart att de socialdemokratiskt varudeklarerade topptjänstemännen går tillsammans med departementschefen, alltså Gunnar Sträng. Hur ska det då gå för de nya, orutinerade männen i finansen? Ja, det kan inte uteslutas att den tillträdande borgerliga regeringen ber till exempel den socialdemokratiska budgetchefen att sitta kvar som rådgivare fram till årsskiftet.
Det finns en rad frågor där de borgerliga i valrörelsen haft olika åsikter, men där de nu måste komma överens. En sån fråga är familjepolitiken, där den nya regeringen måste ena sig till exempel om hur vårdnadsbidraget ska se ut. Ska det vara beskattat som Moderaterna och Centern vill, eller ska det vara obeskattat som Folkpartiet vill? Men den hetaste och svåraste frågan i den nya regeringen är kärnkraftsfrågan. Här står Fälldin i ett dilemma. Ingen borgerlig politiker vill ha en regeringskris i kärnkraftsfrågan. och då måste man kompromissa. Men är Fälldin beredd att kompromissa? En kompromiss i kärnkraftsfrågan kan leda till att Fälldin riskerar sin politiska trovärdighet. Vi står fast vid vårt ord, sa Fälldin i TV igår. Ska alltså kärnkraften, som han tidigare sagt, vara avvecklad senast 1985?
Årtalet 1985, det har hela tiden varit en bedömning av vad som är möjligt.
Det är alltså
de avvecklingsplanen och de tre på ritbordet, det har jag gett besked om, och att man inte tar fler i drift.
Och hur ska den nya regeringen göra med Barsebäck 2? Barsebäck 2 behöver inte stå i en regeringsdeklaration, sa moderatledaren Gösta Bohman. Ska man då låta bli att ladda Barsebäck 2, Torbjörn Fälldin?
Jag har på tal om en sån här speciallag som skulle krävas för de fem som är under byggnad sagt att om man för Barsebäck 2s del vill ha ytterligare betänketid så kan man klara det genom månatliga uppskov.
På sina håll har man redan tolkat de här två uttalandena av Fälldin som att han skulle vara på glid i kärnkraftsfrågan. Hur det egentligen är med den saken kommer säkert att klarna framöver. Kärnkraften blir den nya regeringens kanske svåraste beslut.
Thomas Hempel, Yngve Föök och Bengt Terner sa det. Det kommer att kosta stora pengar att genomföra en avveckling av den svenska kärnkraften. Det är många miljarder som investerade i planerade och påbörjade byggen förutom de verk som redan är igång. Därtill kommer driftkostnader som blir 1,5 till 2 gånger högre än för kärnkraften. Vad ett stopp i Barsebäck skulle kosta, det har Tom Engström tittat på.
Ja, det är oerhört svårt att få fram något som ens till närmelsevis kan sägas vara exakta belopp, men det rör sig i varje fall om miljarder kronor som går förlorade om kärnkraften i landet läggs ner. Sydkraft, som har ansvaret för Barsebäck, har idag gjort försök att uppskatta de kostnader som skulle drabba Sydkraft om den nya regeringen sätter upp en avvecklingsplan för kärnkraften. Kapitalförstöring, säger Sydkraft om en sådan plan. Om årtalet för avvecklingen sätts till 1985 så betyder det enligt Sydkraft att minst ett nytt olje- eller kolkraftverk måste byggas och köras för fullt tillsammans med de oljekraftverk som redan finns i Karlshamn och vid Öresund. Det skulle betyda kapitalförluster på cirka 5 miljarder kronor plus de cirka 2 miljarder som det nya oljekraftverket kommer att kosta. Men sen tillkommer dessutom en årlig kostnad för driften, olja eller då möjligen kol, på mellan 600 och 700 miljoner kronor utöver vad drift med kärnbränsle skulle ha kostat. Det här är vad som händer på sikt. Det finns idag kraftverk i reserv, en reserv på bortåt 40% som kan minskas. Det betyder att fler av reservkraftverken får gå i normal drift. Risken ökar då visserligen för att det blir mörkt lite längre tid om något händer med elnätet, men i gengäld slipper landet bygga nya kraftverk ännu på en tid. Men redan 1977 kommer ett beslut om att stoppa laddningen och starten av Barsebäck 2 att få effekt, menar Sydkraft. För det första försvinner där i så fall en investering på drygt 1 miljard kronor innan den har hunnit användas alls. Och oljekostnader på mellan 200 och 300 miljoner kronor per år kommer till. De mellan 50 och 100 miljoner kronor som Sydkraft sparar in på att inte behöva använda kärnbränslet drar visserligen ner siffran, men slutresultatet blir cirka 250 miljoner kronor per år i fördyrad elproduktion. Nu hör det ju till resonemangen att Centerpartiet hävdar att besparingar på elsidan ska kunna göras genom sparsamhet och därför inte kräva mer olja än vad den tidigare regeringen i sin prognos ansåg skulle behövas, trots att kärnkraften då fanns med i den energibudgeten. Sydkraft anser att det resonemanget är orealistiskt och Sydkrafts direktör Göran Ekberg tror inte att vare sig laddningen av radioaktivt bränsle i Barsebäck 2 i november eller starten av den reaktorn i mars nästa år kommer att stoppas. Bland annat därför att Sydkraft har tillstånd att både sätta igång och driva Barsebäck 2. För att den koncessionen, det tillståndet, ska kunna upphävas krävs en ny lag som måste föreläggas den nya riksdagen och godkännas av den. Och då får den nya regeringen säkert också föreslå var de stora summorna ska tas ifrån. Innan dess gör Sydkraft inte upp några planer för att stoppa driften. Och summorna det kan bli tal om ifall avvecklingen ska gälla hela landet rör sig om cirka 20 miljarder kronor. Det är ungefär samma summa som krävs för att befria hela den svenska industrin från luftföroreningar och bullerstörningar.
Tom Engström sa det och han intervjuade också Göran Ekberg på Sydkraft. Det var inte bara riksdagsvalet som blev en thriller. På många håll var det länge mycket ovisst hur det skulle gå i kommunvalet. Och i Göteborg blev kommunalvalet en verklig thriller. Och kommunvalet där är inte definitivt avgjort förrän på onsdag när man har räknat alla poströster. Ett av VPK-mandaten kan nämligen med några få rösters övervikt tillfalla Centern. Och då blir det fortsatt borgerligt styre i Göteborg.
Göteborgs kommun har styrts av de borgerliga partierna i 10 år, men när man i natt gjorde den preliminära sammanräkningen av valresultatet visade det sig att Socialdemokraterna och VPK tillsammans fick 41 mandat i Göteborgs kommunfullmäktige, de borgerliga 40. Socialdemokratiske gruppledaren Sven Hulterström intervjuades som segrare, borgerliga politiker förklarade förlusten. Men vid närmare analys av valresultatet visade det sig att vinsten för Socialdemokraterna och VPK inte bara var knapp mandatmässigt utan faktiskt hänger på ett fåtal röster. Och de poströster som lämnades på själva valdagen kan förvandla den borgerliga förlusten till borgerlig vinst. Det handlar om Göteborgs andra valkrets. Där gick det sista mandatet till VPK. Om Centern hade haft bara 45 röster fler i den valkretsen hade de fått det mandatet. Poströsterna från valdagen kan alltså avgöra. I förra valet fick Centern 195 poströster avlämnade på valdagen i den här valkretsen och VPK fick 88. Om de siffrorna skulle upprepas i år så innebär det att Centern, inte VPK, tar det sista mandatet i Göteborgs andra valkrets och det är med bara 2-3 rösters övervikt. Och att därmed det borgerliga maktinnehavet i Göteborg består. På onsdag räknar man med att alla poströster utifrån landet ska ha kommit fram till valnämnden i Göteborg och 10:00 börjar man räkna. Fram till dess är valet i Göteborg inte avgjort.
Sture Johansson i Göteborg, reporter. Och från Göteborg ska vi bege oss till Halmstad där det socialistiska blocket efter 49 år fått lämna ifrån sig makten till de borgerliga. I 73 års val skilde det ett mandat men nu har det borgerliga blocket fått ett övertag på 3 mandat. Det var ju i våras som 3 socialdemokratiska kommunråd fick sparken när man uppdagade en orättvis fördelning av tomter i det attraktiva Tylösandsområdet. Kommunråden svarade med att gå ut med en spränglista och den listan har nu fått 5 mandat. I Halmstad menar man nu att spränglistan var orsaken till den socialdemokratiska förlusten.
Stämningen i den socialdemokratiska arbetarkommunen i Halmstad är idag dyster efter nederlaget. Partiet var ju i och med spränglistan splittrat inför valet. Och arbetarkommunens ordförande Ove Johansson ger också de avsatta kommunrådens spränglista skulden för valförlusten.
Jag tror nog att hade man inte gått ut med spränglistan så bedömer jag det som att vi hade haft större chanser till att behålla majoriteten.
Det är det som är det bärande.
Ja, det är det här resultatet. Det är min uppfattning av det idag i alla fall. Och jag tror att här kanske finns en hel del människor som inte har brytt sig om och ta ställning på grund av den här konflikten som har varit.
Borde inte de avsatta kommunråden dragit sig tillbaka och tagit konsekvenserna av sin avsättning istället för att splittra partiet? Sven Johansson, ett av de avsatta kommunråden på spränglistan i Halmstad.
Jag tycker vi har haft motiv för att gå ut och höra vad väljarna har haft för uppfattning. Och har vi fått, får vi ungefär 15% och däröver av partiets väljare så tycker jag väl att vi har bidragit till en mandatförstärkning för partiet i sin helhet.
Sven Johansson, före detta kommunråd i Halmstad. Vi hörde också arbetarkommunens ordförande Ove Johansson, reporter Gunilla Ivarsson. Så till Örebro där valet blev en hårfin seger för Socialdemokraterna. Med ett mandats övervikt lyckades Socialdemokraterna bryta de senaste 3 årens borgerliga regeringsinnehav. Och det var ännu mera hårfint efter den första preliminära räkningen. Då hängde nämligen Socialdemokraternas sista mandat bara på 14 röster. Men efter ytterligare en genomgång av rösterna hittade man 500 socialdemokratiska röster till. Och då kunde alltså Örebros socialdemokrater andas ut. Ett enda mandat skiljer nu de bägge blocken åt. Socialdemokraterna har efter gårdagens val 33 mandat mot de borgerligas 32. Men trots Socialdemokraternas övervikt i mandat så fick de faktiskt färre röster om man ser till de absoluta talen. Det skilde ungefär 1200 röster mellan de olika blocken.
Ja, Socialdemokraterna fick alltså färre röster i Örebro kommun än vad de borgerliga fick. Men ändå blev det regimskifte. Det beror på att Socialdemokraterna blev det största partiet i alla de 4 valkretsarna som finns i Örebro kommun. Och enligt det räknesätt som finns när man ska räkna fram mandaten så fick alltså Socialdemokraterna ett mandat mer än de borgerliga. Den här orättvisan, den finns inbyggd i den vallag som styr valproceduren i Sverige. Det är svårt att helt undvika orättvisor. Det här räknesättet är så nära rättvisan man kan komma. Axel Gisslén är Socialdemokraternas ledare i Örebro och han kommer alltså att vara med och regera i Örebro när det nya kommunfullmäktige tar plats i årsskiftet. Hur tycker han då att det känns att ha majoritet i mandat men minoritet i röster?
Dels är det ju mandaten som räknas. Dels tycker jag att man får se på det samlade antal röster som representerar de två huvudlinjerna. Ett vänsteralternativ och ett högeralternativ i kommunalpolitiken. Och ur båda de synpunkterna är det ju i överensstämmelse med spelets regler att vi tar huvudansvaret i majoritetsställning.
Och det sa Axel Gisslén, den nya socialdemokratiska regeringschefen i Örebro kommun, intervjuad av Lars Kobbe.
Ja, här är jag. Här är korridoren utanför talman Henry Allards tjänsterum i riksdagshuset. Om en kvart, klockan 6:15, så kommer statsminister Olof Palme hit för att lämna in sin avskedsansökan. Ett stort antal journalister har redan samlats här i korridoren. Det är tv, tidningar och radio. Palme kommer att ta med sig en skrivelse med sin avskedsansökan som han kommer att överlämna till Henry Allard. De kommer att ha en överläggning i ungefär en halvtimme. Sen ger Henry Allard en presskonferens. Henry Allard kommer att acceptera Palmes avskedsansökan, men samtidigt kommer Olof Palme omedelbart att få uppdraget att bilda en tillfällig regering, en så kallad expeditionsminister. Vi väntar alltså just nu på att Olof Palme ska komma hit. Det händer om en kvart. Då ska regeringens avskedsansökan inlämnas. Tillbaka till studion i radiohuset.
Erik Fichtelius i riksdagshuset. Vi ska alltså återkomma dit om en kvart, där alltså Olof Palme ska lämna in sin avskedsansökan. I den här valrörelsen har ju bland mycket annat LOs löntagarfonder varit ett av de stora debattämnena. Och när nu socialdemokratin har fallit är den stora frågan för många hur samarbetet mellan LO och den nya regeringen ska se ut. Landsorganisationen har ju av tradition haft ett mycket nära samarbete med Socialdemokraterna. Gunnar Nilsson, LOs ordförande, är det LOs nya radikala politik som knäckt Socialdemokraterna i det här valet?
Ja, det är ingen speciell radikal politik. Det är frågan om ekonomisk demokrati, och där har vi lämnat vårt bidrag genom förslaget om kollektiva löntagarfonder. Vi har fått ett förslag från näringslivet. TCO håller på att arbeta med det. Så småningom ska det här smälta samman i den statliga utredningen. Och då får vi väl se. Men med den primitiva redovisning och uppläggning av kritiken när det gäller löntagarfonderna, så är det uppenbart att många människor har känt sig oroade. Inom LO-grupperna tror jag emellertid att man har varit mycket intakta i bedömningen av just den frågan.
Tror du att ni bidrog med stoff i debatten som skrämde väljare från det socialdemokratiska partiet?
Ja, vi bidrog inte med någon stoff. Vi bidrog med en rapport och med ett kongressbeslut, men framställningen, presentationen av dessa löntagarfonder hade ju den karaktären att den kunde skrämma vissa människor. Nu återvänder vi till den verklighet som kommer efter den 19 september, och då utgår jag från att vi kan diskutera de här löntagarfonderna utan att man råkar i affekt på det sätt som har skett under valrörelsen.
Men lyckades ni då själva från LOs sida med presentationen och framställningen av det här beslutet, eftersom det tydligen ändå har lett till kanske en flykt ifrån partiet i marginalen?
Vi har presenterat det på det sätt som LO-kongressen fattade beslutet. Det är ett mycket enkelt beslut, ett principbeslut på några punkter. Det har sedan utmålats dithän att exempelvis hela branscher skulle socialiseras. Det verkliga förhållandet är ju det att oavsett var man nu slutligen hamnar, så är det ju en minoritet av de svenska företagen som skulle omfattas av löntagarfonder. Men i den här valrörelsen så har det ju varit fritt fram för att presentera förslag utav den här typen, liksom marksocialiseringen, som ju också har varit mycket förvanskad, mycket förgrovad i valdebatten. Nu går vi in i en, som jag hoppas, lugnare period, och då är det möjligt att vi kan diskutera de här frågorna från andra förutsättningar.
Tror du att ni har lyckats bemöta den här kritiken då, den här som du menar svartmålningen utav era förslag? Har ni lyckats bemöta och föra fram vad ni egentligen menar?
Ja, problemet har väl inte legat så mycket i hur LO har drivit den här frågan, utan problemet har väl varit att det har varit en öppen fråga från partitsidan. Man har velat bevara sin handlingsfrihet och diskutera olika lösningar. Och det kanske har medverkat till att man har fått det intrycket att det har förelegat olika uppfattningar mellan å ena sidan partiet och andra sidan LO. Och det har inte varit nyttigt för den debatt som har pågått.
Men finns inte gehöret för era frågor då tillräckligt bland de breda grupperna i samhället?
Det finns naturligtvis grupper som ligger utanför vår möjlighet till påverkan. Och det är väl närmast där som man har uppnått osäkerhet, rädsla för vissa frågor som har gjort att valresultatet blev det det blev. För LOs vidkommande innebär det här, liksom för partiet, att vi kommer att gå stärkta ur den här politiska situationen och fortsättningsvis driva våra frågor, inte utifrån nya målsättningar, men att naturligtvis skärpa hela vår attityd med hänsyn till att vi nu arbetar i ett annat politiskt klimat.
Men vad tror då LO-ordföranden om möjligheterna att samarbeta i det nya politiska klimatet med de nya makthavarna? Ja, så här säger Gunnar Nilsson.
Ja, som dagssituationen är så vet vi för det första att vi inte har några som helst umgängesvanor. Det är de vi först måste skaffa oss. Det andra är ju att vi under valrörelsen har utsatts för en rad hetska utfall gentemot LO som organisation. Och det är klart att det kan skapa bekymmer under den allra närmaste tiden. Men jag utgår ifrån att man ändå så småningom ska komma på talefot med varandra.
Och det finns omedelbara problem för LO. Det rör den skattepolitik som de borgerliga nu ska försöka komma överens om, menar Gunnar Nilsson. LO har planerat avtalsrörelsen utifrån skatteöverenskommelsen som träffades mellan regeringen LO och TCO, säger LO-ordföranden. Bland de borgerliga finns nu två olika skatteförslag. Centern och Folkpartiet har presenterat ett och Moderaterna ett annat. Och jag frågade om det här finns risk för konfrontation mellan LO och den nya borgerliga regeringen.
Ja, det gör det därför att vi vet att oavsett hur denna skattekompromiss kommer att se ut emellan de borgerliga partierna, så kommer den att liksom förstöra profilen på vår uppläggning. Vi måste göra alldeles speciella satsningar för våra låglönegrupper om det nu kommer att få den karaktär som är presenterad.
Och kommer ni att vika er i den här frågan?
Ja, vi måste ju vika oss om, eftersom det är politikerna som fattade beslutet om hur skatteomläggningen ska se ut. Men det skulle vara en olycklig start, tror jag, för en borgerlig regering. Det skulle vara besvärande för svensk näringsliv. Det skulle vara också besvärligt för de svenska löntagarna om vi får en avtalsrörelse som vi hade räknat med vi skulle genomföra mycket snabbt, men som nu sannolikt kommer att bli fördröjt.
LOs ordförande Gunnar Nilsson intervjuad av Bertil Jakobsson. Vi har också under eftermiddagen talat med TCOs ordförande Lennart Bodström.
Lennart Bodström, vad betyder en borgerlig regering för TCO?
Ja, det innebär inte att TCO på något sätt kommer att ändra sin inställning till skattepolitik, arbetsmarknadspolitik med mera.
Nu har det ju varit så att ni har gjort upp tidigare med den socialdemokratiska regeringen och tillsammans med LO om skatter. Är det lösningar som du tror kommer att bli lika vanliga i fortsättningen?
Ja, i vart fall så är det nödvändigt med en sån form av uppgörelse för 1977. Det är min övertygelse. Och får man inte en mera långsiktig omläggning av skattesystemet, kanske det måste bli flera.
Nu befinner vi oss i förberedelserna för en ny avtalsrörelse. Vad betyder det rent förhandlingstekniskt för er att vi får ett regimskifte nu?
Ja, det är klart att ett besked om vilken skatteskala som ska gälla, det är angeläget att få så snart som möjligt. I övrigt så vill jag bara uttrycka den nästan självklara förhoppningen att en ny regering ska lämna avtalsparterna i fred att fullgöra sina förhandlingar på eget ansvar.
Tror du, liksom Gunnar Nilsson, att det här regimskiftet just nu kommer att innebära att den avtalsrörelse vi har framför oss kommer att bli längre än man hade tänkt sig från början?
Nej, det vill jag inte uttala mig om.
Lennart Bodström i TCO, det var Pia Brandelius som hade intervjuat honom.